Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Lyckans läkare och sexolog avsnitt. Vad säger du om det, Elsa?
Jag säger äntligen. Alltså det här ska bli superkul.
Alltså jag är så taggad.
Ja, och också så kul att det här blir ett frågeavsnitt där vi har fått in en massa riktigt långa lyssnarfrågor. Jag blev helt förvånad av liksom nästan noveller där folk delar med sig om sina problem med sex eller relationer, partners, och vill fråga om hjälp. Och väldigt intressanta och viktiga frågor.
Verkligen. Jag tror att det är mycket vanligare än vad vi tror, och tyvärr det är lite tabu att prata om sex och problem som man upplever med partners om man är i ett förhållande eller om man lever singelliv. Så det är jätteviktigt att göra det här avsnittet och hoppas att vi kan hjälpa någon.
Ja, och jag vill också säga tack till alla som har skickat in frågor för att ni har skrivit och gör så att vi kan ta upp de här sakerna. För det är som sagt inte något som är självklart i dagens samhälle, tyvärr.
Hoppas att alla har någon kompis eller vän man kan prata om även såna här saker med.
Ja, prata med. Ja.
Mm. Som vanligt så börjar vi avsnittet med veckans lyckopiller.
Yes, vad har du för lyckopiller den här veckan, Värna?
Det är faktiskt roligt för att det är kopplat till förra avsnittet där jag sa att jag vill ha mer utav natur i höst.
Förlåt, kan jag få bryta in?
Är det här utav?
Nej, det är med det som händer varje gång. Vi brukar inte prata, jag och Värna pratar inte med varandra i förväg om vad ska vi ha för veckans lyckopiller. Har du valt natur? Och mitt veckans lyckopiller hade jag valt natur.
Nej, men och det så, är min!
Och förra veckan var det tvärtom. Jag sa att jag lyckopiller är ångest, och så hade du exakt samma. Så du bara,
yes, jag synkade.
Soul sisters.
Ja, verkligen.
Okej, okay, förlåt.
Men natur, jag har både tagit långa promenader i skogen och jag har tagit en yogastund och meditation. Både med dig förra helgen gjorde vi ju en yin-yoga. Väldigt härligt, vi kommer posta det på Instagram sen. Och sen så igår tog jag meditation, jag lämnade mobilen hemma. Det var sol efter regnet, det var jättevackert i trädgårdsföreningen i Göteborg. Och jag hade haft en jätterolig dag, verkligen gråtit och mycket ångest, superledsen. Utan anledning egentligen. Alltså jag kunde inte tracka liksom varför jag var så ledsen. Men det gjorde så mycket. Gå in där, se massa blommor och sol och fontäner och sådana saker. Så att natur är verkligen min veckans lyckopiller.
Men det är fantastiskt. Och nu tänker inte jag ändra bara för att du sa natur. För det är faktiskt jättefint. Och jag tänkte också på den stunden som du och jag hade i Safjället. När vi körde en väldigt lugn och lång yin-yoga. Och även så var det en väldigt grå, kall och blåsig, så här busig höstkväll som man egentligen kanske bara vill krypa in hemma. Men som jag tog mig ut, jag och min pojkvän till Delsjön och tog ett kvällstopp mitt i det ruskiga. Det var ingen annan där, så det var verkligen så här peaceful, och i det kalla så var det ändå så vackert liksom. Med skogen, vet inte, det kändes bara så friskt, och sen cykla hem, komma hem och krypa in upp i soffan. Så skön känsla.
Ja. Yeah.
Det tar emot lite grann att ta sig ut när det är sånt väder. Men känslan efteråt, alltså det är, man ångrar ju det inte.
Nej, det ger mer än vad det tar.
Verkligen, verkligen. Okej, din lyckokiller?
Lyckokiller fortsätter även denna vecka vara ångest faktiskt. Tyvärr. Jag har försökt hitta lite lösningar och sådär. Men jag tänkte på det när jag cyklar hit och bara. Jag har fortfarande haft liksom dåliga dagar på grund av att jag har ångest och dåliga känslor i kroppen. Motivationen är lägre än vanligt och minsta lilla kan få mig att liksom bryta ihop. Och så brukar jag inte vara, så jag vet inte riktigt vad det är som pågår just nu.
Det suger verkligen så hårt när det är så. Och ofta har man ju perioder. Det är verkligen jobbigt, men också man får acceptera att livet är så ibland att inte alltid, alla veckor kommer vara superkul.
Ja men precis, och jag tog en distanskaffe med min syster i veckan. Och hon sa det också att, tänk på att det är bara en dålig period. Alltså det kommer ta slut.
Så att exakt, det är så lätt att tänka att nej, ska livet vara så här, jag orkar inte, livet är alldeles för tråkigt. Men jag får försöka komma ihåg att okej, men det kommer inte kännas så här alltid.
Nej, precis. Vad var din veckans lyckokiller?
För mig är det att känna att man inte riktigt själv får styra över sin tid. Alltså visst, självklart så är det så att man själv styr över sitt eget liv och det är man själv som bestämmer. Men nu är det så att jag vill gå läkarprogrammet och jag vill gå klart läkarprogrammet. Och i läkarprogrammet så har man väldigt lite att säga till om. Till exempel de här 2 veckorna har varit placering på kirurgisk avdelning. Och då är det att man ska vara där från 7:45 till 6:00 ungefär varje dag. Och jag har så svårt för det. Alltså, särskilt när jag känner att vissa dagar kan jag känna att okej, men den här dagen hade jag fått ut mer av att kanske plugga hemma eller göra på ett annat sätt, lägga upp det på ett annat sätt.
Mm.
Att jag känner att jag är på sjukhuset ibland och inte riktigt får ut så mycket av det och att jag inte kan vara mitt bästa jag.
Mm.
Och då, jag tycker det är lite jobbigt och sen även att det påverkar att jag inte alls ska träna så mycket som vanligt och det är bra att öva på, men det är också jobbigt.
Jag förstår.
Man blir stressad. Så ja, helt enkelt att känna att man inte riktigt har den kontrollen på sin egen tid.
Jag minns, det är jobbigt. Och just det här, jag känner igen det där att man är på sjukhuset, men det händer inte alltid massa saker. Man skulle kunna tänka att det är supermycket som händer hela tiden,
ja.
Men så är det verkligen
inte.
Det är mycket dödtid.
Ja, att, mellan ronder och mellan saker och ibland står och kollar på operationer. Visst, man ser ju saker, men det är, ibland står man också bara där och liksom förstår inte ens vad som händer. Så ja, det känns det lite som att man
om man ska vara ärlig.
Ja.
Man tänker att kirurgi är alltid så superspännande.
Ja.
Det är spännande för den som får göra. Men jag kände att det var jättetråkigt att stå i bakgrunden.
Alltså och ibland är det kul, men ibland är det pisstråkigt.
Exakt, exakt. Om någon förklarar och man förstår anatomin, så då är det mycket roligare.
Ja, man får framförallt vara med också och hjälpa till och kanske assistera.
Absolut.
Scrub in. Ah, ja.
Så är det.
Så är det. Men nu blickar vi framåt. Och vad ska vi säga nu för att kunna göra en ny övergång till sexologen Kalle Norvall?
Tyvärr, ingen hade så mycket stick och piller. Sex, men kanske efter det här avsnittet så blir det så.
Ja.
Och vi får massa tips och tricks. Och,
yes. Och vi blir ännu mer öppna om att göra mer från vårt privatliv. Jag vet inte om vi kommer nå den gränsen.
Jag tror inte det.
Jag kommer inte
ändå,
heller det.
Jag kommer ändå vilja arbeta som läkare. Så man ska inte ha det alldeles för mycket.
Jag talar inte om ens partners kanske heller.
Ja, just kände det.
Sen har de upp
det på att inte på
dela det också. Ja, ja. Hur som helst, vi kanske kommer ha det, men vi kanske inte kommer berätta det. Nu är vi för flummiga här, ska vi börja med avsnittet då.
Välkommen sexologen Kalle Norvall!
Så då börjar vi med att välkomna in Kalle Norvall. Hej!
Hej, tack att jag fick vara med.
Jättekul att du ville vara här. Hur står det till idag?
Jo, men bra. Som vi precis sa så är det lite tajt med tid. I vissa månader och dagar vet man inte riktigt hur man planerar. Men det är bara att le och köra på och sen gå hem och däcka och sova lite.
Ja, hoppas att du får lite återhämtning mellan varven.
Det får jag. Hur mår ni?
Jag mår bra också. Kommer jag också direkt från sjukhuset. Så också lite så här, huvudet har inte riktigt landat, men det är bra.
Det är bra med mig också.
Vad härligt. Mm. Vi får landa lite tillsammans då.
Ja,
precis. Ja. Det låter bra.
Du gästar vår podd Lyckans läkare som sexolog. Vill du börja och berätta, vad betyder sexolog?
Ja, det är bra första fråga. om vi kollar på liksom rent definitionsmässigt så är ju sexolog en person som jobbar med sexualitet. Och då kan man ju också ställa sig frågan, vad är då sexualitet? Och det är ju mångfacetterat. Alltså, kunskapen sexologi, det är ju en tvärvetenskap. Det är många vetenskaper som på något sätt kombineras för att förklara den mänskliga sexualiteten. Okay. Så jag jobbar med den mänskliga sexualiteten ur en rad olika perspektiv.
Och jobbar du då med par eller med individer?
Båda två.
Både och. Okay.
Och hur kan en vanlig arbetsdag i ditt liv se ut?
Det är väldigt varierat och det beror nog delvis på att jag inte bara jobbar kliniskt med psykoterapi utan att jag jobbar också med att handleda läkare bland annat men också barnmorskor och sjuksköterskor och andra terapeuter och kuratorer i att jobba sexologiskt. Men sen utbildar jag också en hel del. Men det är liksom mina delar är just det. Psykoterapi, handledning och utbildning. Och sen så blandas det lite ihop i ett potpurri på lite olika sätt.
Vad roligt, jag visste inte att du utbildar och även läkare. Kommer du till sjukhusen då eller hur går det ihop till?
Mm. Senast i morse så undervisade jag i en kurs om etik och jobbar med normer i det kliniska mötet för ett gäng AT-läkare.
Ja, jätteviktigt.
Ja.
Väldigt lite, alltså vi har väldigt lite av det under utbildningen upplever jag. Men när du sa AT-läkare så hoppas jag att vi får också lära oss det sen. När
ja, verkligen.
AT.
Annars kommer jag till er.
Ja,
ja snälla, det vore toppen.
Vi har fått in en hel del lyssnarfrågor. Och jag tänkte att vi ska kanske börja med att ställa någon av dem.
Ja, det tycker jag.
Så vi kommer in i ämnet sådär.
Det tycker jag.
Ja. Vill du ställa den första?
Ja, jag börjar med att läsa upp en fråga här rakt av. Vi har låtit alla ställa anonyma frågor. Men här kommer första frågan. Vad kan man göra och hur ska man tänka för att sluta skämmas över att man är en sexuell varelse? Särskilt som tjej kan det kännas fult och äckligt att man har ett sexuellt behov.
Precis. Men alltså det här med skuld och skam kopplat till sexualitet är ju mega vanligt. Det skulle jag säga är ungefär 100% av alla mina terapier, så är det alltid någon form av skuld och skam kopplat till den sexuella lusten, driften, behovet och så vidare. Och jag tror, eller min kvalificerade gissning är att det beror ju på att, och framförallt liksom gruppen tjejer, blir ofta skuldbelagda och skammade i att de är sexuella, vilket ju är bisarrt på många plan. Det kan vi ju prata om i timtal, men att det liksom de här samhällsnormerna på något sätt riktar in sig på individer och sätter sig i individerna, och att kvinnor just inte ska vara sexuella, sägs det. Hör ju också till liksom kvinnorollen på något sätt, medan männen då å andra sidan ska vara väldigt sexuella och vara kåta, glada och tacksamma hela tiden och bara säga ja på chansen. Och det här är ju en del av det som vi kallar för patriarkat, tänker jag.
Ja.
Där vi alla är förlorade på ett eller annat.
Ja. Ja, jag tror också det är verkligen vanligt, men det känns inte som att man pratar om det heller så mycket.
Nej, håller helt med. Och hur man ska göra för att komma till bukt med de känslorna. Nu är jag ju partisk, men psykoterapi är en bra idé. Att liksom lite gå till botten med hur kommer det sig att just de här skamkänslorna kommer i samband med att man kommer i kontakt med sexuell lust. Och det är ju förstås en konflikt, för jag menar, lust är ju något just lustfyllt och positivt många gånger. Och om det då konkurreras ut av en skamkänsla, så vinner ju skammen. Tyvärr.
Precis. Svårt.
Men med terapi kan man komma ut med lite konkurrens och konkurrera ut skammen.
Och framförallt, jag tänker också, det är väl också något vi i samhället kan jobba med.
Jag tänkte också på det, även om man inte själv skulle ha just den här problematiken, så genom att vara öppen, och man behöver inte prata med alla, men i alla fall med sina närmsta vänner och sådär, prata oftare om sex och olika liksom saker som är kopplade till sex och attraktion och sådär, förhållanden.
Alltså mycket av skammen kan vi liksom inte vaccinera oss mot kanske, men vi kan motarbeta dess påverkan genom att just använda det talade ordet. Ju mindre vi pratar om saker och ting, ju mer utrymme får ju skammen.
Ska vi ha nästa fråga?
Ja, jag tänker det, för det är ändå lite kopplat till det här faktiskt. Det är också en kvinna som har skrivit det, och hon skriver så här: jag och min sambo blev föräldrar för 3 månader sedan och har haft det lite svårt att komma igång med sexlivet igen. Jag, mamman, tycker att det är svårt att känna att det är okej att inte bara vara mamma utan också en flickvän som prioriterar mina och våra behov som partners. Har du några tips på hur man hittar tillbaka till sin relation efter att ha blivit förälder?
Det här är ju en otroligt vanlig fråga till min mottagning. Det är, finns ju igen på det, med de här samhällsnormerna, så tänker man liksom att så fort barnet är på utsidan så ska liksom sexlivet bara gå tillbaka till vad det var innan graviditet. Och det är liksom, det är på tok för höga krav. Alltså det är orimligt på flera sätt att tänka att det ska bli exakt som tidigare. Och det kanske låter lite taskigt, men jag tänker att det är också bra att vara realistiska. Men om man känner efter 3 månader att det inte har kommit igång igen, så vill jag bara lugna och säga att ja, men det låter som det ska vara. Alltså det har ju kommit en, ibland fler familjemedlemmar i den här konstellationen som man behöver fokusera på. Men första steget är ju på något sätt att erkänna att man har en lust och att man vill ha sex igen med sin partner. Och sen är jag ju en stark förespråkare att också bredda perspektiven på vad sex kan vara. Alltså om man fått någon form av förlossningsskada, så kanske penetrationssex eller omslutande sex inte är det mest lustfyllda och kanske är lite obehagligt, obekvämt och läskigt. Men då kanske man inte ska börja med det, utan kanske börja med någon annan form av intimitet. Hångla mot bänken, hålla handen, kyssas, pussas, skicka sms. Men alltså vad som inte innebär att man måste in i varandra. Liksom.
Precis, ja. Och jag tänker att det är så många faktorer. Just det här att man har en ny roll som mamma. Och att man har massa hormonella förändringar efter graviditeten.
Och sen att man har förlöst ett barn. Mm. Så att liksom, det kan vara anatomiska skillnader jämfört med tidigare. Att man kanske har skam att visa sig till även sin partner, även om man älskar och så. Men jättejobbigt.
Ja, och inte nog med det, tänker jag också på den faktorn att om man är trött så minskar väl sexlusten också.
Just det.
Och att ha en bebis, att ha en bebis som kanske
inte... Ja, man har ju piggare perioder i livet än just de åren kanske.
Ja, men precis. Så det kanske inte är superlätt de första månaderna. Det kanske inte är då man pikar.
Nej, jag tror det visst inte. Utan det är... Sen finns det ju de som blir pannkåta efteråt för att det är just så här, men nu äntligen är ungen ute och jag får tillbaka min kropp om man inte helammar, men att då kanske det också boostar på lusten, och det är också helt okej. Alltså det finns ju inget som är normalt och generellt för alla, och det är ju gärna det vi vill. Vi vill gärna ha enkla svar på komplexa företeelser, vet ju ni som läkare, men att det är också, det är, livet är komplext och det finns inte liksom tog enkla svar till svåra saker.
Bra, så mycket acceptans då. Och hitta det som funkar.
Och vilja ha lust.
Ja, viljan att vilja.
Vilja. Jättebra, vad fint.
Verkligen.
Okej, ska vi gå vidare med en till fråga? Lite annat. Det här är väl kanske lite åt andra hållet då. Gäller fontänorgasm. Ja, fontänorgasm. Hur vanligt är det och vad är det som händer i kroppen?
Alltså just när fontänorgasmen så syftar man ju på liksom den så kallade kvinnliga utlösningen. Och det är ju, finns ju många missförståelser. Visst är det rätt?
Missförstånd.
Kring vad det är för någonting. Många tänker att man kissar på sig. Och det är ju inte urin i huvudsak den här vätskan är, utan det är ju faktiskt någon form av sockerlösning som utsöndras ur en körtel nu som jag inte faktiskt kommer ihåg vad den heter. Men som är liksom runt urinröret på ett vis, som också just så här får en utåtskjuts med hjälp av de liksom muskelsammandragningar som orgasmen är i underlivet. Som egentligen bara pressar ut den här lösningen. Mm-hmm. Sen är det klart att det kan finnas lite urin, men det är inte det som är huvudsakliga innehållet, om jag har förstått saken rätt. Och hur vanligt det är, ja, jag tror inte man kanske har forskat på prevalensen just hur ofta det händer, men det händer. Och det här är något som jag också har förstått, inte riktigt hur, för det är inte mitt liksom expertisområde, men som man kan träna upp. Och hur det går till, så är jag inte rätt person att liksom tipsa om det, men det kan man säkert googla sig fram. Jag upplever ju mer personer som blir besvärade av det än personer som tycker att det är härligt. Men det finns, det brukar ju igen som mänsklig psykologi, man vill ha det man inte har. Och det man har tycker ju man är konstigt. Vi människor har ju en tendens att...
Gräset är grönare på andra sidan.
Precis.
Ja, just det.
Men det är inget farligt. Och som jag, nu har ju inte jag... liksom en slida och vagina och vulva, hela det paketet. Jag har ju andra genitalier, så jag vet ju inte hur det känns. Men många säger att det känns, kanske känns på ett annorlunda vis, men att det är relativt likställt.
Vad intressant, jag visste inte. Vi har inte, i vår anatomi har vi inte fått lära oss om de körtlar, den körteln som du inte kom på namnet på. Vi har inte läst gynekologikursen ännu, men jag hoppas att vi får lära oss också om det här.
Troligtvis inte. Det brukar tyvärr lysa med sin frånvaro, de här liksom, just bara de här sexualfysiologin. Men var gärna lite jobbiga studenter att fråga.
Ja, det får vi vara. Vi vill ha lite mer sexolog.
Då kan vi mer än en vanlig läkare. Då är det en lyssnarfråga igen. Det låter så här. Jag tenderar alltid hamna i eller placera mig själv i the friend zone. Det är som att jag utstrålar, hej, kom och bli min bästa vän. Hur ska man undvika det?
Det är ju också mega vanligt. Och det här är ju också någon form av liksom attraktion och flörtskola som är klur att lära sig. Att man liksom, eller så här, jag tänker lite att om man märker att man alltid hamnar i samma mönster, att man alltid blir placerad eller placerar sig själv i friendzone, så tänker jag att då kanske man ska göra någonting annat. Uppenbart funkar det inte. Och att liksom just korrigera sitt beteende, hur man flörtar till exempel. Okej, men jag har alltid skrivit sms när jag försöker flörta. Okej, men då kanske det inte funkar. Då kanske du faktiskt behöver bjuda ut på en dejt och bli mer aktiv i liksom det här relationsbyggandet. Och sen tycker jag ändå mig se att många som just hamnar i den här positionen, så är det att man inte är tillräckligt tydlig vad man vill. med liksom kontaktskapandet med den här personen. Mm. Och att man många gånger inte ser sig själv som liksom en attraktiv sexuell eller relationell person.
Mm.
Det handlar liksom både om att blicka inåt, vem är jag och hur ser jag på mig själv? Men också utåt, hur beter jag mig med andra människor?
Motsatsen till det, om man vill vara kompis och skapa vänrelationer, men hamnar alltid i situationen att motparten börjar liksom förstå en själv, det här har hänt mig.
Ja, attraktion. Ja.
Ja, att man liksom försöker skapa, jag tror att vi är kompisar, men sen bjuder du mig på en dejt. Alltså jag vet inte hur man ska lägga upp det här, men du förstår.
Och då kan det också vara att man kanske inte har en insikt över att man är kanske en attraktiv person. Alltså att man inte har den självinsikten. Eller att man kanske är så här överflörtig. Alltså jag själv har fått höra att jag också är en ganska flörtig person. Så många kan liksom märka det på mig. Och jag bara, vadå? Jag är bara mig själv. Och det är ju. Men andra misstolkar det. Och där igen med tydligheten. Och sen också så här orättvis. För jag märker ju aldrig när folk flörtar med mig. Men jag har gått miste om många ligg tyvärr. Någonstans det här samspelet med självinsikt och tydlighet gentemot andra, oavsett vilket håll det är, tänker jag.
Okej, Elsa, är jag överflörtig?
Jag tänker att du är kärleksfull.
Okej. Ett annat ord för det.
Det är ett fint ord. Alltså det är ju en negativ egenskap, tänker jag. Det är väl en världen har ju inte direkt brist på kärleksfulla personer, så jag tänker att det är jättefint.
Ja. Jag tänker också att det kan handla lite om att vara utåtriktad och att vara lite mer inåtvänd. För att en person som kanske har svårt för att våga liksom säga hej, ska vi ses eller sådana saker, kanske är lite mer blyg. Mm, alltså sant. Att det kan vara svårt då att visa liksom, jag är intresserad av dig, jag vill träffa dig. Men alltså, jag vet att du är ganska utåtriktad, vänner. Alltså, till exempel för dig så är det lätt att våga ta plats, våga säga hej, jag ser dig, jag vill vara med dig, sådär. Och då kan det uppfattas som flörtigt, fast du är bara sån som person.
Ja, sant. Ja.
Jag vet inte, du får säga om du håller med, Kalle.
Jag håller med, nickningar syns ju inte i poddar.
Precis, jag sitter och skakar på huvudet.
Då är det din tur att ställa en fråga.
Ja, sedan många år tillbaka har jag nästan till ingen sexlust. Lusten kan dyka upp ibland, men försvinner på några minuter. Jag och min partner har provat det mesta, men jag får inte igång lusten. Det här tär nu på vår relation. Egentligen saknar jag inte sex, då jag inte får ut så mycket av det. Men jag skulle vilja ha lust och kunna njuta av det. Jag kan känna lust att onanera någon gång ibland, kanske varannan månad. Och jag kan få orgasm. Men även då är lusten egentligen låg. Har du några tips på hur jag ska jobba med detta?
Det jag ändå hörde i frågan är ju att det finns någon grundläggande lust där, och det är bra, för då har man liksom något att utgå ifrån. Och som jag också pratade om inledningsvis, det här med att vilja, det är på något sätt avgörande. Delvis för att jag tycker inte att man ska göra övergrepp på sig själv och liksom trycka på sig någonting som inte är bra för en. Men också för att förutsättningarna för att något annat ska kunna blomma ut är mycket högre. Så det är liksom förutsättningen att vilja. Sen brukar jag säga att det är viktigt att man börjar aktivera sina tankar. När man upplever att man har låg sexuell lust. Om man liksom börjar tänka på sex mer, så kommer man också få mer lust. Kort och gott. Hjärnan är ju på många vis den mest erogena zon vi har. Det är liksom här som mycket av sexet faktiskt händer. I form av tankar, fantasier, önskningar etc. Minnen. Så aktiveras ju övriga kroppen också. Hjälp av just tankar på sexualitet. Sen behöver man avsätta tid. Man kan inte bara, eller kan man väl, men man får vänta väldigt länge om man tänker sig att sexet bara och lusten bara ska komma som en blixt från klar himmel. Och tänka att sexlusten ska bara komma naturligt. Men sex är inte naturligt, utan det här är någonting som man behöver anstränga sig för. Och då behöver man avsätta tid. Det går inte att jobba och plugga dun, och ha varenda sekund bokad. Och tänka sig att man helt plötsligt blir lustfylld. Sen måste man gå till handling. Alltså man måste börja agera sexuellt. Onani eller sex med någon annan. För att det också ska hända någon förändring.
Men har det någon funktion i att om man har en period då man kanske har haft mer sex eller onanerat mer, är det så att man liksom kommer in i något flow då man har ju typ gjort, jag förstår, om du förstår vad jag menar, om man har gjort det i några veckor versus om man kanske har varit stressad och inte gjort det på ett tag.
Ja.
Hänger det ihop någonting mellan olika dagar?
Mm, absolut. Ja, men alltså, vi är ju väldigt beroende av vår omgivning och vår kontext. Är man jättestressad, ja, men då klarar vi inte av att vara kåta samtidigt. Liksom.
Mm, mm.
Generellt sett, sen finns det ju folk för allt, så det finns säkert de som blir stressade eller kåta av stress också. Men generellt sett så konkurrerar liksom stresshormoner ut kåthetshormoner, om man ska förenkla det hela. Och det är ju logiskt, alltså när vi blir stressade, då är ju liksom hela syftet med våra fysiologiska reaktioner är ju att vi ska fokusera på det som stressar oss.
Mm.
Har man tentor, har vi ju alla i det här Zoom-samtalet någon gång skrivit flera gånger, tänker jag.
Ja,
det är ju stress. Det är ju inte så många som blir kåta under en tentaskrivning, för då är man så fokuserad och stressad på det. Generellt sett, sen finns det folk för allt som sagt.
Ja.
Och det, stress funkar ju så, vi ska fokusera på målet så att säga. Och då får lusten inte så mycket plats. Sen är det precis som du säger, att är det så att man hamnar i ett flow och onanerar och har sex, så brukar man ju också lite slarvigt säga att sex föder mer lust, lust föder lust, vilket ju också då innebär att man behöver börja någonstans för att sen liksom kicka igång lite saker och ting. Vara ödmjuk i att de första tillfällena kanske inte blir så otroligt bra, men sex är ju inte alltid bra.
Det är också okej att erkänna det, att sex inte alltid är bra.
Nej, men precis.
Det är liksom skönt att säga det högt.
Ja, 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 ja.
Så att man inte har en för hög pedestal.
Nej, men och framförallt tänker jag just det här med att det blir så himla prestations, alltså att det blir som någon prestationshets, att det måste vara bra varje gång.
Eller att alltid någon måste komma. Det är också en sån sak.
Alltså den orgasmehets.
Ja,
ja,
så att man, liksom, att man jagar orgasmer. Jag tycker att det är så. Ja.
Och det är så ett praktiskt exempel på att vi tänker sex. Alltså vi tänker att nu måste vi bara få orgasm, att det blir en prestation. Snarare att liksom uppleva sexet i stunden. Och njuta av det här. Och göra någon så här obscen gest. Men alltså, oavsett om man har sex. Att man ändå kan njuta av det man upplever i stunden. Och inte tänker att man måste få orgasm för att det ska vara bra.
Nej, men precis.
Alltså att orgasmen kanske är en bonus, men det är ju upplevelsen i stunden som på något sätt är det som man egentligen vill ha.
Men precis. Ja. Inte det blir så lätt att man tänker att det blir något mål där framme, kan jag tänka mig. Istället för att vara här och nu. Lite, nästan lite mindfulness.
Ja, men jag tänkte också på mindfulness.
Absolut. Alltså i min bransch så pratar man om sexfulness.
Åh!
Vara närvarande i sexet.
Ah.
Vad fint!
Verkligen.
Ja.
Då har jag en fråga kopplat till det här. En lyssnarfråga. Min kille och jag har ett problem. Han kommer för fort, oftast efter någon minut. Vi båda upplever det som ett problem att vi inte får till intimitet som funkar för båda. Jag har föreslagit en sexolog. Hur kan vi göra? Vad är dina tips?
Alltså tidig utlösning eller prematur ejakulation, som det står i diagnosmanualerna, det är ju en av de absolut vanligaste sexuella dysfunktionerna för de som har penis. Det är jättevanligt.
Mm.
Antingen att det liksom sker situationellt, alltså i specifika situationer med en specifik partner till exempel, eller generellt hela tiden. Alltså även vid onani till exempel. Och det här behöver ju läkare ibland utreda för att kolla att det liksom inte är fysiologiskt orsak till att det inte är fysiologiskt. Jag menar, man kan inte terapia bort somatiska sjukdomar. Liksom. Även fast vissa kollegor ibland kan tro det, så är det ju fel. Men, att det, men absolut finns det olika behandlingsformer för detta. En av mina kollegor har skrivit en bok som man kan köpa. Som heter kort och gott, tidig utlösning. Det är min sexolog och psykoterapeutkollega Malin Drevstam som har skrivit. Kan man söka på. Jag tror man får upp hennes namn ganska tidigt om man bara googlar tidig utlösning i och för sig. Men tips där är många gånger någonting som kallas för start- och stopptekniken. Att liksom ifall man har en penetrationspraktik, det är det som många använder sig av. Det är en väldigt vanligt förekommande praktik. Alltså att penisen åker in i vagina. Att man penetrerar vagina. I heterosexuella sammanhang. Och när man märker att man är nära utlösning så stannar man. Och så räknar man till tre. Eller man märker att liksom den här känslan går tillbaka. Och så fortsätter man. Och när man märker att den här känslan är på väg tillbaka så stannar man. Ni märker ju start, stopp, start, stopp. Och så gör man det ett par gånger. Och det här är ju ett effektivt sätt att liksom lära om kroppen att utlösningen faktiskt inte behöver komma. Pan på efter en minut eller vad du sa. Att lära sig uthållighet. För många gånger så är det här liksom en kroppslig inlärning. Jag har ju träffat många personer som exempelvis har liksom varit på flykt och kommit till Sverige. Och många killar som då har varit under enorm stress under flykten men hittar någon form av trygghet och lugn i onani. Och det är ju det, det kanske ni får lära er också snart under era studier, men att olika hormoner och så som utsöndras i kroppen i samband med en orgasm skapar ju lugn i kroppen också, så det är jätteeffektivt. Men många som har varit på flykt är ju i sammanhang där väldigt många människor, och då lär kroppen sig liksom att få utlösning snabbt för att få den här belöningen och den här lugn och ro känslorna i kroppen efter utlösning. Så jag har ju träffat många som sedan har kommit till Sverige och som är i en relativt trygg, beroende på att man är i asylprocessen, med relativt trygg miljö i alla fall. Men kroppen har liksom inte lärt sig att så här, du är i trygghet nu. Mm. Utan kroppen har lärt sig att få orgasm och utlösning snabbt som bara den. Men då är ju en start och stopp-teknik och jobba mindfulness också för den delen. Och sen förstås jobba med trauma som är ju att komma på flykt. Men kroppen är ju så otroligt smart. Den lär sig att hantera situationen den är i. Men det går att jobba med.
Ja. Bra tips. Det var väldigt hands-on tips.
Verkligen, jättebra. Yes. Då är det din fråga.
Ja.
Har du ställt en fråga?
Nej, inte min personliga. Men jag får läsa en fråga.
Kör.
Att gå in i ett långsiktigt förhållande är ett stort steg för mig. Hur vet man när det är rätt person? Hur vågar man släppa in någon så nära inpå?
Det här skulle kunna vara din fråga.
Ja,
jag tycker att det kan ju vara allas våran fråga.
Jag tänker också den är ju, det är väl läskigt för alla att gå in i ett långsiktigt förhållande.
Ja. Absolut.
Ja, men alltså gå in i en relation tänker jag per definition innebär en risk att bli sårad, att bli lämnad, att liksom bli, vad heter det, avvisad. Alltså många av de känslor som vi är jätterädda för konfronteras vi ju med när vi går in i en nära relation, oavsett om det är till en vän eller en partner. Så jag tänker att det låter fullt rimligt att man är rädd och orolig. Sen handlar ju väldigt mycket i livet om att konfrontera sina rädslor. Märker man att man upprepar det här mönstret gång på gång när man inleder en relation, att man liksom drar sig undan till exempel, eller känner att man inte engagerar sig, nej, men då är min varmaste rekommendation att man söker psykoterapi. För då kan det vara någonting kanske i sin ursprungsfamilj som har gjort att man har haft en dålig anknytning av något slag, som har gjort att det är svårt att knyta an också till andra människor i vuxen ålder. Eller gå i affektfokuserad psykoterapi där man kan prata om hur hanterar man rädslan. Kan man liksom konfrontera den men inte låta den vinna till exempel. Mm. Jag menar, att gå in i en relation är en risk, men ett liv utan risk är inget liv, som Ingmar Skog brukar säga. Och jag tycker det är ett så fint citat, så att det är en risk att gå in i en relation, men det kan ju finna vinster också.
Ja, men precis, det handlar väl också mycket om att våga vara sårbar, tänker jag.
Utan tvekan.
Och att kanske våga inte bara vara det, också kunna visa sig sårbar för partnern och vänner och liksom kunna hitta stöd.
Ja.
Det är faktiskt någonting min mamma har alltid sagt till mig, bara man måste våga för att kunna få uppleva de stora känslorna, och så är det verkligen. Om jag lever hela livet själv så har jag ju kontroll och inga risker, men man kommer inte så högt i liksom känslomässigt.
Det blir rätt tråkigt.
Så kanske då blir svaret lite mer att våga, att tillåta rädslan att finnas, eller?
Ja, acceptera rädslan, att den är där. Men den är också där av en anledning.
Någonting jag tänker också på är att liksom, om man vågar börja ett förhållande, också ta hand om de relationerna runt omkring. Så att ifall det skulle ta slut så har man andra människor runt om. Mm. Så att man inte satsar allt på sin pojkvän eller flickvän.
Jo, men det är det som är så bra med att vi människor ofta har fler relationer än en. För annars finns det en jätterisk att man liksom lägger alla ägg i den korgen. Och då är ju risken ännu högre att man blir sårad, lämnad, avvisad etc. Så att man liksom på något sätt lite portionerar ut önskemålen i relationer på fler människor. Det behöver liksom inte vara 180 stycken utan 2. Alltså att man också... Jag menar, ensamhet är ett jättestort problem i vårt samhälle idag. Så det behöver inte vara en fulllistad adressbok liksom. Men att har man några enstaka, har man mer än en, så är det positivt för vår hälsa.
Verkligen.
Då får jag en bra övergång till min nästa fråga. Det här är faktiskt min fråga.
Ja.
Jag har fått höra många gånger på senaste tiden att folk har öppna förhållanden, något som kallas polygami, när jag googlade på det. Ja. Faktiskt något jag pratade om på söndag, vi var ett träningsgäng och käkade middag och ingen av oss är liksom polygam på något sätt, men vi bara pratade om ämnet. Och min fråga är, kan det verkligen fungera och är inte det destruktivt för alla inblandade parter? För att det måste ju skapa svartsjuka och otillräcklighetskänslor, i alla fall i längden. Mm. Vad är din åsikt som sexolog för polygami? Ja.
Alltså, polygami är ju liksom det juridiska ordet för alltså fleräktenskap. Så polygami, aha, är ju olagligt. Alla om polyamorositet, alltså okay, att man har varit kär i fler personer, det är en form. En öppen relation kan ju vara på en rad olika sätt. Det kan vara en polyamorös relation, absolut. Det kan vara så många olika saker. Men alltså, om vi pratar om flersamhet generellt då, som är ett paraplybegrepp för väldigt många olika relationsformer, så är det en fråga, kan det verkligen funka? Och som jag förstår dig.
Ja.
Och svaret är ju ja, för vissa funkar det jättebra, för vissa funkar det jättedåligt. Och det är ju, den här typen av relationsform ställer egentligen samma krav som en tvåsamhet. Det är ju igen den här öppenheten och kommunikativa förmågan. Och du ställer också frågan så här, blir det inte svartsjuka? Och svaret är ju absolut. Men tvåsamma, monogama relationer är ju inte fria från svartsjuka heller. Mm. Så de här känslorna finns ju i alla relationer. Min erfarenhet av att ha jobbat med flera flersamma är ju att de har en större förmåga att just kommunicera. Och det handlar väldigt ofta om, för att redan när man bryter mot normer kring relationer, så bara där ställer det krav på kommunikation. Mm. Alltså jag själv som definierar mig som homosexuell och lever med en man, bara från start var vi tvungna att prata om hur vi skulle ha det för att vi bryter mot normen. Mm. Alltså den här heteronormativiteten. Mm. Så där var, nu var vi ganska unga när vi blev tillsammans. Vi var bara 19 och 20. Men att vi ändå liksom från början behövde prata om hur vi vill ha det. Mm. För att vi kan inte luta oss tillbaka på liksom heteronormen och liksom skaffa barnnormen och de sakerna. Utan vi har ju tvungna att liksom diskutera saker på ett annat sätt.
Mm.
Som har varit jättebra för oss och som individer. Man kan ju också lära sig väldigt av att bryta mot normer.
Ja.
Men det kan ju också skapa ohälsa på andra sätt. Mm. Och det har man ju också sett på forskning, just kopplat till flersamma. Att man hamnar i en position där man liksom måste försvara sin relation gång på gång på gång på gång. Istället för att liksom få gå till primärvården, till terapeuten etc. Och bara få komma med sin fråga. Mm. Och inte behöva försvara.
Gud vad bra. Alltså jag är så glad att du pratar om det här. För att nu känner jag nästan skam att jag har varit så old school och så traditionell. Att jag bara, men gud, hur ska det kunna fungera? Men det är sant, exakt som du säger. Även om man är två personer så finns det ju svartsjuka och det kan vara destruktivt. Men bara för att det är flera inblandade så betyder det inte att det är något dåligt. Liksom. Även om det inte är det vanliga eller det som har funnits länge, så att säga.
Det vanligast förekommande liksom. Med flersamma relationer har vi alltid haft så länge vi har haft relationer, tror jag. Men jag tänker på din reaktion med skammen. Jag tänker att det har vi alla, och det kommer vi alla tre också känna mer än en gång i våra karriärer. Och det handlar ju mycket om, delvis, alltså, vi är ju fortfarande individer fast vi jobbar med de här frågorna. Och jag menar, om vi tar mig som exempel, vi sexologer har ju ryktet om att vi ska tycka allt är normalt, så att allt är okej och att det liksom finns inga gränser. Jag menar, jag är ju fortfarande Kalle Norvald, privatpersonen, och möter på berättelser där jag känner, det där skulle jag aldrig få för mig att göra, eller det där är helt främmande för mig. Och det är ju helt okej, för jag är fortfarande en person.
Ja.
Men skillnaden för oss tre är att vi liksom i våra jobb kanske inte liksom ska läcka ut alla våra åsikter till våra patienter och klienter. Mm. Utan vara professionella och också ta den här skamkänslan som du beskriver, som jag absolut själv har erfarenhet av också förstås. Mm. Och prata med handledare om det. Och jag menar också erkänna att vi inte är optimala människor bara för att vi har gått x antal år på högskola och universitet.
Mm.
Vi är inte vaccinerade mot fördomar och konstiga föreställningar heller.
Nej, verkligen.
Det är just det som du tycker att det är så fint med den utbildningen. Att man blir medveten om hur ens fördomar påverkar hur jag, liksom, hur jag fungerar. För att det måste jag kunna ta i handstyr när jag få en patient på akuten att behandla alla lika oavsett mina fördomar.
Det här ledde mig in på en fråga som jag har till dig också. Nu när du pratar om det här, vad är din största utmaning i ditt yrke som sexolog?
Det har jag förstås dragit i min handledning. Nej, men det som är svårast för mig som yrkesperson, det är att inte ta med mig jobbet hem för mycket. Jag jobbar med psykoterapi och sexologiskt inriktad sådan, så jag får ju höra många gånger väldigt svåra och tunga berättelser. Och ibland kan det vara en utmaning att inte liksom ta hem de klienterna i hjärtat liksom, och låta det ta för stor plats i mitt privata liv så att säga. Så det är min absolut största utmaning. Men det är någonting som jag tänker att jag kommer få jobba med ganska lång tid. För jag är en sån person som tar till mig, och det är en jättetillgång i mitt arbete. Men det är också en jättebörda. Jag behöver hitta en balans i det.
Det där känner jag också verkligen igen från läkaryrket. Och nu är inte läkare ännu, men vi är studenter och vi får ju vi suger väl åt oss väldigt mycket också. Har du något tips? Du har ju lite, hunnit vara lite mer out there än vad vi har hunnit.
Men jag tycker det är bra på att så här, alla mina arbetsplatser har jag haft turen att jag transporterar mig över en bro till och från jobbet. Det är ju rätt slumpmässigt skojigt. Men jag åkte över olika broar på väg till jobbet. Så när jag liksom har åkt från jobbet så har jag lite så här knuffat bort mitt arbete. Nu låter det här jättehemskt kanske, men jag knuffar ner mina klienter från bron. Alltså rent mentalt så att säga. Och så bara, men bra, nu är ni där. Nu får ni hoppa. Alltså jag uppmuntrar inte att hoppa. Men alltså, nu lämnar jag er här på bron. Och så kommer jag tillbaka imorgon. Och så försöker jag tänka så. Och det har jag tagit mig. Alltså jag har jobbat i 15 år. Och det har väl tagit mig liksom 12 år innan det funkar i majoriteten av gångerna. Sen också ta handledning förstås. Alltså också som är nya yrket och kommit en bit i era studier. Alltså det säger till alla oavsett profession. Var inte rädda att säga att saker och ting är svåra. För det är också jätteproffsigt att säga, det här är jättesvårt för mig. Eller det här är jättejobbigt. Eller jag vet inte.
Man inte har det här hårda skalet och vara så hårdhudad hela tiden. Det är jättejobbigt.
Ja, det är så energikrävande. Och man blir inte en bra yrkesperson av att ha så här stone face hela tiden.
En sak jag kan tänka mig, du jobbar ju i dina privata kläder. Vi har ju fördelen att vi får byta om. Och jag tycker att den ritualen funkar för mig lite i alla fall. Att jag tar på mig sjukhuskläder och en namnskylt där det står, nu är jag liksom mitt professionella jag, där det står läkarstudent. Och sen när jag tar av kläderna så är det liksom, okej, nu lämnar jag det här och så kommer jag imorgon.
Jag håller med.
Jättesmart.
Då får vi köra sista frågan så att du hinner till din föreläsning också.
Ja,
absolut.
Den här frågan ställer vi till alla våra gäster.
Ja, kul.
Och det är, vad är din bästa hälsotips?
Då måste det vara något sexologiskt nu, där som vi är här. Då tänker jag att man ska onanera. Det finns ju väldigt många hälsofördelar med onani. Och det behöver inte vara att man ska onanera varje dag. Det kanske tar ut för mycket tid. Men att man liksom just onanerar, det är en, man ser det både liksom hälsofördelaktigt liksom inombords i liksom hormoner och signalsubstanser, och om vi ska vara lite somatiska. Men också rent psykologiskt med välbefinnande. Att liksom verkligen ta en stund bara för sig själv. Och också att det blir en lustfylld upplevelse.
Vad fint.
Ja.
Vi har fått nästan alltid olika svar från varje person vi har intervjuat, vilket ju är superlärorikt. Och det här har vi inte varit hittills ännu, så
kanon. Bra. Älskar
det. Sexologen och det tipset. Ja, eller hur? Ja. Men jag tänker också att det är en jättebra fråga. För jag tänker att du kommer också visa på alla liksom, det mångfaktoriella som är hälsa och som är lycka. Liksom. Det finns så många olika sätt. Jag menar, sen vill jag också då ge en parentes till mitt eget tips. Att mår man dåligt av onani, då ska man inte göra det. Att det är lite tvingande. Men jag tänkte, då kanske jag omformulerar mig då. Och säger en stund för sig själv.
Absolut. Vad fint. Det tror jag också på.
Ja.
Tack. Oj. Jag hade velat fortsätta. Jag har massa frågor kvar som jag hade velat ställa. Så vi kanske kommer boka in dig någon annan gång.
Absolut, jag kommer tillbaka.
Okej, då får jag önska dig lycka till nu med föreläsningarna för ungdomarna.
Jag ska träffa en massa ungdomar och prata pornografi och grejer. Det är viktiga ämnen också.
Vad roligt, vad är det, någon organisation eller?
Svenska kyrkan faktiskt.
Fint.
Ja, verkligen.
Det låter så himla, jag tycker alltid, följer dig på Instagram. Du verkar vara så roliga, roliga, vettiga och liksom spännande saker om dagarna. Jättekul.
Det här är ju världens bästa jobb, så vill ni skola om er så sexolog.
Absolut.
Ha det så bra, Kalle.
Ja,
ja men vi är detsamma. Ta hand om er. Hej då.
Wow, vilken härlig kille och vilket bra samtal.
Ja, verkligen. Och vilka röka svar. Ja. Jag är så van vid att ibland, eller förlåt, alla andra gäster nu bara, va? Nej men alltså, han gav verkligen svar på frågor.
Yep, liksom spot on.
Ja, skönt.
Och väldigt härlig energi och mycket, mycket kroppsspråk också. Det fick inte ni lyssnare se, men det var mycket kroppsspråk och energi. Väldigt, ja, man fick energi av detta.
Och stort vitt leende.
Ja, fantastiskt. Vad känner, vad tar du med dig från samtalet?
Jag tar med mig att livet händer och att ibland måste man avsätta tid för sex. Mm. Alltså det är inte alltid att det kommer naturligt. Mm. Just det här vi pratade om man har blivit en nybliven förälder eller sådär. Så först och främst bara att man har fått en bebis betyder inte att man går tillbaka och blir jättekåt och sådär. Det är väldigt olika för olika. Men att som ett par som har barn och där det är jobb och träning och mycket händer så kanske man måste sätta tid och planera in sex.
Mm. Jag tänker också på att kärlek, sex och relationer, det känns som att om man tar de orden, kärlek, sex, relationer, att det är någonting som man tänker på, det är så bra, det är så härligt och hela den biten. Vilket det ju är, men inte alltid, utan att våga möta den delen av en relation och sex som är kanske att okej, den här gången var sexet inte jätteskönt eller idag känner jag inte att liksom, jag är inte så kärleksfull idag eller jag känner liksom ångest idag eller sådana saker att ja okej, men även sådana fina saker som kärlek kan också ibland vara jobbigt.
Verkligen, och då att man är öppen och säger till det till ens partner så att man inte bara gör saker för att man ska. Så är det verkligen inte. Då är man destruktiv mot sig själv.
Ja.
Jag sa också med mig att polygami är olagligt och betyder fler äktenskap.
Där hade vi tur att vi har sexologen Kalle som kan reda ut begreppen. För det hade blivit väldigt tråkigt annars.
Verkligen. Det som vi pratade om, flersamhet. Var det så han sa?
Flersamhet, ja.
Ja, jag blev påmind hur normer påverkar oss. Jag har inte tänkt att jag är så liksom, jag fick ju lite skamkänsla att jag är så inne i boxen och tänker så traditionellt liksom.
Ja, man tror att man är ung och open-minded. Men
Alltså, jag ska ta med mig att det kan verkligen funka det här med flersamhet.
Mm.
Och att alla får ha sitt och hitta sin sätt.
Ja, fint.
Har du något annat du tar med dig, sista?
Sista då, att tänk vad mycket vi inte vet om kroppen. Jag som läkarstudent tänker att jag har väl ändå, vi ändå läst anatomi, jag har ändå koll på organen i kroppen och du vet, koll på läget. Men så när han liksom berättade att kvinnans, det är en körtel här med fontänorgasm och jag känner bara, vadå för körtel? Alltså kroppen är så extremt komplicerad och det finns så mycket under vårt skinn som vi inte ens har någon aning om. Och tänk att vi går omkring med de här sakerna, du har gått omkring med de här sakerna i flera tusen dagar och du vet fortfarande inte om att den liksom finns inuti dig.
Verkligen.
Det är lite så här wow-känsla och lite läskigt känsla.
Mm. Jag tar också med mig det här som vi pratade om orgasmen nu, så du får inte höra orgasmen så jag kom på det. Alltså det finns ju som han sa, somatiska och psykosomatiska fördelar med att komma.
Ja, absolut. Jo, jag lyssnade på en podcast, Ofiltrerat heter den tror jag. Jag tror det var de som pratade om det. I alla fall, där de sa begreppet "One orgasm a day keeps the doctor away."
Det är bra. Men det vill vi också säga att det är okej att ha sex utan orgasm och inte bara jaga orgasmer som vi snackar om.
Så med det mesta i livet. Så om man kan vara närvarande och accepterande och snäll med sig själv.
Sexfulness.
Så kommer man långt.
Ja.
Och med det sagt kanske vi ska avsluta och önska er alla en väldigt kärleksfull
och sexig helg.
En sexig helg nu. Jajamän. Som vanligt så hittar ni oss på Lyckans Läkare på Instagram eller våra privata Värna Madeleine.
Eller Elsa Hassler.
Yes. Och vi vill tacka Hagabadet som är en väldigt kärleksfull plats med både spa och meditation och yoga. Där känner jag mig väldigt lugn och trygg.
Ja, mysig. Mm. Inte busig som just nu.
Nej, inte så nej. Precis. Tack till Hagabadet. Tack till er som lyssnar. Puss och kram.
Puss och kram.
med Värna och Elsa.